Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt väsentliga väderfenomen. Din lågfrekventa laustadian i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Hej. Alltså det är så tyst här inne. Alldeles nyss så tog jag fram min decibelmätare jag har på telefonen. Och för jag tänkte det måste ju vara tyst här inne. Riktigt tyst, alltså i någon typ av klinisk bemärkelse. Så jag öppnade den och mätte. Och då är det alltså 17 decibel här inne. Vilket överraskade mig, för jag undrar vad är det för ljud som min telefon hör som inte jag hör. Alltså jag hör ingenting här inne. Det är verkligen fullständigt tyst, om man bortser från min röst då. Antar att det som hörs är ljud som vind, luft som sipprar in genom olika håligheter. Knäppningar och sånt. Lågfrekventa jordläten. Under mig här så är det ju bara berg. Hur kan det låta, tänkte jag. Så idag har jag bestämt mig för att bjuda in en expert på ljud som inte hörs. Välkommen in, Terve Toloa. Välkommen, Terve. Tack ska jag ha. Nu har jag ju, just nu så, du ser jag har byggt om här inne i Äventyrsvargen ganska ordentligt. Men du kan sätta dig där. Tack ska jag ha. Sitter du bekvämt? Ja, tack. Jag är van vid att sitta på sätt som inte märks. Eftersom jag är expert på ljud som inte hörs, så är jag också expert på att sitta på sätt som inte är möjliga. Nu till exempel så sitter jag med benen som ett V, raka, uppsträckta på varsin sida av mig. Om du tänker dig att gå ner i spagat, och då menar jag inte spagat med ett ben fram och ett ben bak, utan spagat alltså med varje ben åt sidorna. Och så tänker du att benen går åt, alltså att jag höjer benen så de blir som ett V. Det blir som ett W helt enkelt blir jag. Där min torso blir mitten av W och mina ben blir respektive ända av W. Så sitter jag just nu. Därför att jag är nämligen så pass bra på att sitta på sätt som är omöjliga att sitta på. Åtminstone bekvämt. Jag vilar just nu hela min kroppstyngd på de så kallade stjärtbenen. De som du, Henrik, när du gick scenskolan blev väldigt medveten om. Det är ju egentligen inga ben. Det är ju ändarna av ditt bäcken, va? Eller hur är det egentligen? Är det överkanten av lårbenen? Eller är det en kot? Är det liksom en liten knöl? Finns det någon typ av litet en led? Vad kallas det för? En kota där i fästet mellan bäckenet och lårkula. Är det någon grej? I alla fall, de där stjärtbenen. Det var ju så när man satt ner på scenskolan. Så var de på en lärarna om att man skulle liksom sitta med raka ben rakt fram och rak rygg. Och så skulle man kunna lägga sig fram över sina ben. Och då var det viktigt att man böjde sig så, är det svårt att förklara, men alltså att man böjer sig så pass rakt framåt så att man får med sig liksom hela överkroppen i en linje. Inte så att man sitter och bara böjer, alltså kutar med ryggen och böjer sig fram över benen, utan hela torson, alltså inklusive magen, lägre delen av magen, ska lägga sig över låren och neråt, framåt över benen. Och då knäpper det till i rumpestumpen, som jag brukar säga, istället för att säga stjärten, för det blir så vulgärt och ekivokt och en del blir upprörda av det. Och då säger jag ändalykten brukar jag säga. Då böjer man sig fram och då knäpper det till ner i ändalykten. Och då vet man att man så att säga sitter direkt på de här sittbenen. Så det är de jag använder för att stödja mig på nu. Välkommen hit. Du är alltså expert på ljud som inte finns. Och det här är ju väldigt spännande då, för jag undrar till exempel, här där jag sitter just nu, inne i äventyrsvargen. Är det så att det finns något ljud här inne som jag inte hör? Och som somna inte hör? Och i så fall, vad är det för typ av ljud? Oj, oj, oj. Henrik, det är knappt så jag hör vad du säger, för det är så mycket ljud här inne. Kan du upprepa din fråga? På något sätt så besvarade du min fråga utan att ha hört den nu. Jo, jag frågade vad det finns för typer av ohörbara ljud här inne. Jo, de ljud som hörs här är, jag ska räkna upp dem här nu, i förekommande fall. Ljuden som hörs är ett lågt, lågt mumlande från underjorden. Det är de underjordiska tomtebobarnen som pratar. De brukar ofta prata med munnarna precis under studion. Och de är, innan du nu rusar iväg och tycker det där är gulligt liksom, så vill jag bara säga att vart och ett av de här tomtebobarnen har ansikten som är ungefär lika stora som ditt hus. vilket gör att de skulle lätt kunna sluka äventyrsvargen i en enda munsbit om de vore lagda åt det hållet. De är inte intresserade av att äta hus eller byggnader. De äter bara kassler och cornettoblåbär och villfarelser iklädda matkostym. Det där måste du förtydliga, känner jag. Vad är en villfarelse som är iklädd matkostym? En villfarelse iklädd matkostym är till exempel macarons. Macarons. Macaron är ju macaron. Men vad säger man? Macarons. Det är ju en villfarelse iklädd matkostym. Alltså det ska ju föreställa vara ett bakverk, men i själva verket är det ju bara ett stycke vulgaritet förpackad i livsmedel. Vad otroligt gammaldags sagt. Vad är det du har emot sådana? Jag vet inte, det är någonting med att det under en viss period i Stockholms och förmodligen resten av Sveriges historia, alltså nu sentida historia, så blev det plötsligt så omåttligt populärt att äta sådana makarons. Och allting kändes som att man gick runt i sitt dagliga värv och slogs mot logistiken och demonerna. Och så skulle man slinka in på ett fik då och låtsas att man var en hovdam under franska revolutionen. Det kändes så otroligt apart. Och att smaken från de här bakverken inte uppvägde den känslan av att man satt där och låtsades att man var Marie Antoinette. Och därför så har jag mina synpunkter mot det. Sen kom jag på, innan jag fortsätter intervjun med dig, Terve, så vill jag också, för att jag minns att i onsdags när förra avsnittet kom av Somna med Henrik, så sa jag, det var någonting jag ville att jag skulle komma ihåg. Visst var det så, Somna? Om du lyssnade då, om inte du hade somnat, så var det någonting jag sa att jag skulle prata om, som jag skulle komma ihåg. Kan det ha varit så att jag sa, men gud, vad var det? Var det att jag hade en... Jo, jag pratade med min mormor i telefonen och hon var förkyld och jag hörde hennes röst sådär jättenära örat och jag blev helt pirrig av tanken på att jag är så nära henne nu, men ändå kan hon inte smitta mig för vi pratar digitalt. Och jag var lite snuvig i onsdags och då, jag är fortfarande lite snuvig faktiskt. Och jag kan ändå inte smitta ner dig med vad det nu är för typ av lite oförargligt virus som plågar mig. Därför att det här är en inspelning du lyssnar på. Inspelningar kan inte föra med sig virus. I alla fall inte några vanliga konventionella sådana. Men vad var det jag skulle... Jo, just det. Då har jag tänkt jättemycket på en sak som återkommer gång efter gång. Och så var jag tvungen att sätta mig ner och ta den där tanken på allvar. Så jag gjorde det. Jag bestämde mig för att nu ska jag sitta här inne och inte jobba och inte göra någonting. Jag ska bara sitta här och tänka på vad det där är för någonting. Därför att varje gång som jag, om jag är ute och går eller någonting... Jag tycker alltid det känns så töntigt att säga att man är ute och går. Det låter ungefär som om det vore någonting exotiskt i min värld. Att vara ute och gå. Som om det vore någonting främmande och någonting som, alltså någonting episodiskt liksom. Igår var jag ute och gick. Alltså som om jag var 100 år gammal. Man är ju ute och går hela tiden. Överhuvudtaget är ju vi människor, om inte vi har omständigheter som gör att vi inte är det, ständigt i rörelse. Alltså vi är ju alltid i någon typ av förflyttningsläge. Så det har jag funderat också jättemycket över. Vad är förflyttning? Vad är förflyttningens roll för livet? Det intresserar mig väldigt mycket. Jag antar att resurserna i förekommande fall också är i förflyttning, vilket gör att allt liv som tarvar resurser måste flytta sig i takt med det som livet behöver för att fortplanta sig. Sen antar jag att förflyttning är nödvändig för att det blir för trångt helt enkelt. Om man inte förflyttar sig. Men det var inte det jag skulle fördjupa mig i nu. Då satte jag mig i alla fall ner. Jo just det, och då började jag tänka på. När jag till exempel är ute och går på stan med min lilla promenadkäpp. Då kan jag se, om jag går längs med en väg. Så kan jag se två stycken bilar som möter varann på vägen. Och åker ganska fort. Och så ser jag, och då brukar jag få sån... Vad är det här som jag inte kommer riktigt till rätta med? Vad den här tanken är? Eller tanken, det är en känsla. Det är liksom som jag redan bara nu när jag pratar om det får jag tårar i ögonen. Det är så gripande på något vis och jag förstår inte varför. När de här två bilarna passerar varandra så tittar jag på varje person i respektive bil. För enkelhetens skull kan vi säga att det är en person i vardera bilen då, som kör bilen. Och jag tittar på dem och jag försöker skapa mig en uppfattning om hur de ser ut och hur de verkar må. Och så sätter jag ihop dem. Det här är ju två människor som är fullständigt oviktiga för varandra. De lever förmodligen helt vitt skilda liv. De har förmodligen helt olika tankar inuti sina huvuden i den ögonblicksbild som jag nu skaffar mig av de här respektive chaufförerna. De tittar inte ens på varann. De tittar på vägen framför sig. Då satte jag mig ner och tänkte, nu ska jag ta det här på allvar. Därför vad är det som gör att jag blir liksom lite skakig varje gång jag ser de här personerna? Hur de interagerar utan att interagera. Och jag blir också en ingrediens i den här, i den här röran av intryck. Har det hänt dig någon gång somna? Och det är också för övrigt, Terve. Nej, det har det inte. Jag bara undrar när du ska börja prata med mig. Förlåt, men du måste vänta lite till. För jag vill dela med mig av det här nu. Till både dig och kanske framförallt somna. Det här när man känner så himla starkt att det här betyder någonting men jag vet inte vad. Jag blir ju frustrerad när jag inte förstår varför jag tänker och känner saker. Eller ännu mer frustrerad blir jag när jag inte heller förstår vad det är jag tänker och känner. Så jag... Nu har jag sagt det 60 gånger, men jag satte mig här i fåtöljen där jag sitter nu. Min grönbruna, ganska obekväma men himla mysiga berättarfåtölj. Och så började jag då lägga tanke på tanke. Så det är någonting existentiellt över upplevelsen. Det blev jag ganska tidigt varse. Det har någonting att göra med existensen. Men vad har å andra sidan inte att göra med existensen om man följer allting, låter allting löpa linan ut? Jag menar, allt är ju existens. Det går inte att isolera någonting från existens. Så det var ganska lite hjälp på vägen. Det har någonting att göra med att de är av varandra oberoende människor som under en mycket kort tid befinner sig i ett och samma skeende. Fast ändå inte. Skeendet är ju att betrakta utifrån flera punkter. Dels ett faktiskt skeende där de två passerar förbi varandra med en varsin bil. på en väg på en planet. Men också ett skeende som är helt och hållet subjektivt i mitt, utifrån mitt perspektiv. Där jag sätter samman de här två personerna som kanske inte ens sätter samman sig själva. Det här, och att det bara är tillgängligt under en mycket kort tid. Det tar ju bara någon sekund för de här bilarna att passera det där lilla centrumet som är när deras fordon ligger precis bredvid varandra. Det är bara en sekund, inte ens en sekund kanske. Men i ungefär en sekund så befinner sig deras ansikten mycket nära varandra. Och det här, den där stunden, den här punkten i tiden, den skulle man kunna frysa. Det är det jag gör i huvudet på något sätt. Och då blir den som kör och den som kör och jag blir sammanvuxna i ett obegripligt ögonblick där tid och liv och död liksom inte finns. Och då blir skörheten i allting väldigt tydligt. Det blir så tydligt hur otroligt godtyckligt och skört allting är. De här personerna som kör de här bilarna, de sitter där med sina egna tankar och sina egna världar, som de ska. Samtidigt som så lite behövs från den ena respektive den andra chauffören för att allting ska ändras fundamentalt. Ett enda misstag eller en enda impuls, en enda tankeutflykt från en av de här chaufförerna är liksom på ett djupt existentiellt plan. Jag menar, vi snackar verkligen liv och död. Det är avgörande. Så fast de inte vet vilka den andra är, fast de inte bryr sig om vem den andra är och tänker på sina egna saker, så är de under de här sekunderna som det tar för två bilar att försvinna ur varandras händelsehorisonter, så är de för varandra viktigare än någon annan människa i hela deras liv. Och det är ju det, det är det där. Gud, jag blir helt tagen. Hur kan detta mirakel i mänsklig interaktion bara passera förbi oss, bara passera igenom oss? Jag kan bli helt golvad av den insikten. Hur många människor som under några sekunder är viktigare än någon annan människa i ens liv. Bara för att man passerar förbi varandra rent geografiskt. Det behöver man ju inte tänka på just bilar. Det blir så tydligt med bilar eftersom de går fort och det kan hända saker. Men jag menar, det egentligen är ju all typ av mänsklig interaktion sådan. Det krävs så lite från oss. Från var och en av oss. För att hela existensen för den andra ska ändras. På gott och ont liksom. Vi tänker att vi är maktlösa. Och det är väl kanske utifrån stora universella perspektiv. Men på tu man hand så är vi viktigare än alla andra människor i hela den personens liv under bråkdelar av sekunder. Jag kan bli alldeles liksom... Jag blir lite vatten i ögonen helt enkelt, för att uttrycka mig krasst. Och de tittar inte ens på varandra i bilarna. Och jag menar inte att man ska börja göra det heller. Det kan väl ta en ända med förskräckelse om man skulle känna sig helt förtrollad av ögonblicket varje gång man passerar någon på E4. Det är liksom inte, det är inte det riktigt jag menar. För det är ju så här som som vårt liv är. Vi kan ju inte leva varje sekund i någon typ av insiktsfullhet och efterföljande golvadhet. Men det är också så sorgligt på något sätt hur vi slungas in i varandras liv under sekunder och sen slits ut ur dem igen. Jag får en känsla av att kosmos är liksom så obarmhärtigt med oss ibland. Att det som skulle behövas är liksom att vara två stenar i skogen som ligger sida vid sida i flera hundra år. Det är någonting trösterikt i tanken att ja, men nu just få vara den där stenen eller det där eviga som bara ligger still. Det var det. Ursäkta mig, Terve. Jag lovade förra veckan, eller i onsdags menar jag, förra avsnittet, så lovade jag att jag skulle säga vad det var jag tänkte på. Och nu har jag gjort det. Jag har uppfyllt. Är det första gången jag har uppfyllt något sånt här löfte i Somna med Henrik? Jag brukar ju alltid glömma. Förlåt mig, Terve. Du ska få berätta nu om ljud som inte hörs. Okej, vad hör du förutom de här underjordiska mumlandena då? Det jag också hör, det är ljudet, det mycket avlägsna ljudet här uppe i norr. Eller just i den här delen av världen. Det mycket avlägsna ljudet av kontinentalplattorna som flyttar sig 100 kilometer under din kropp. Eller är det mer? Det är flera mil under din kropp. Hur långt ner ligger kontinentalplattorna? Jag måste googla detta. En sekund. Så ska jag googla. Det var länge sedan jag googlade i Somna med Henrik. Förut så gjorde jag det ganska ofta. Fast jag använder inte Google längre då, utan jag använder... nu använder jag en annan tjänst. Hur långt ner ligger kontinentalplattorna? Jag har så himla svårt på sista tiden att skriva på telefonen. Jag vet inte vad det är. Jag skriver fel hela tiden och suddar och sånt. Okej. Kontinentalplattorna ligger vanligtvis mellan 30 och 200 kilometer under jordytan. Kontinentalplattorna utgör den översta delen av jordskorpan och är ungefär 100 kilometer tjocka. Jo, appen som jag använder, den här kan jag verkligen rekommendera. Den heter ArcSearch. Ladda bara ner appen. Den är otroligt spännande. En annan app som jag använder när jag söker numera som helt har ersatt Google är Perplexity. Jag kan verkligen rekommendera båda de här. Det är som natt och dag mot det här ändlösa reklamlänkssökandet som Google har gjort till mainstream under så många år. Förlåt mig, Terve. Ja, så du hör kontinentalplattorna också, okej. Okay. Och hur låter de? Ja, så det är lustigt att du inte hör, men i likhet med den ottomanska förbannelsen i förra avsnittet, så alltså de här i den här stan som hade stora öron, så har jag väldigt stora öron fast på insidan. Så insidan av mitt huvud är helt inklätt med öra. Öra på öra, helt enkelt. Och de här öronen hör varandras hörningar. vilket gör att hörningen förstärks exponentiellt, vilket gör att jag kan höra ljudet av, nu ger inte det ifrån sig något ljud, men jag kan ändå höra ljudet av det här som faktiskt finns inspelat när två stycken svarta hål kolliderade för 200 miljoner år sedan. Någonstans. Och gravitationsvågorna fortfarande flyter genom universum som ringar på vattnet i en damm som någon har kastat en sten i. Det kan jag höra. Jag hör det hela tiden faktiskt. Jag hör ljudet av kvasarer på avstånd. Jag hör ljudet av den här röda stormen på planeten Jupiter som på sista tiden har börjat bete sig annorlunda. Jag hör den här enorma tusentals jordklot stora protuberanserna skjuter upp från solens yta och kastar sig i vackra, ibland hjärtformade formationer och sen dimper ner igen i solytan. Jag hör det smatterlika, regnliknande ljudet av fotoner som i parti och minut strömmar genom våra kroppar, studsar på saker och in i våra ögon, vilket gör att vi ser saker och vi upplever det här som ljus. Jag kan höra en partikels laddning. Jag kan höra spinnet på en elektron. Jag kan höra spinnandet från en katt. Ett ljud som för övrigt är ofrivilligt. Det är alltså ingenting som en katt väljer. Det är därför som din katt, Flingan, ibland när du är sur och arg på honom och han kommer in och typ klöser dig för att han är rastlös. Och du säger åt honom med skarp röst att sluta, ge dig nu. Och så kanske att du går fram och dänger upp dörren och puttar på hans rumpa så han ska gå ut. Så spinner han. Inte för att han väljer att göra det, för han kanske skulle välja någonting annat. Utan för att hans kropp bestämmer helt enkelt. Det är ungefär som en nysning för oss människor. Det är ingenting som en katt kan kontrollera. Det gör att en katt kan inte använda spinnandet för att manipulera en människa till exempel, vilket ju är spännande. Det här hittar jag bara på nu. Det vet inte jag. Det kan väl hända att en katt kan manipulera någon omedvetet. Men det är i alla fall ingen medveten handling. Det är inte som när en människa låtsas gäspar för att markera någonting. Jag gick ju en gång omkring i London som 17-åring och med mig hade jag en kompis som var väldigt osäker och nervös. Men han hävdade att han kunde London som sin egen ficka, vilket inte var sant för vi gick vilse. Han gjorde det där. Han gick runt och låtsas gäspade varenda gathörn när vi letade oss fram. Därför att han ville visa för mig hur obrydd han var av den här panikartade situationen. Ja, i alla fall. Så det hör jag. Jag hör också det sprakande ljudet av de elektriska impulserna i din hjärna, Henrik. Och i somnas, även fast detta sker i framtiden. För jag kan också höra tiden. Tiden är ju en gåtfull kraft som vi inte riktigt har förstått än. Vad är tiden? Vi betraktar den ju som en fjärde dimension. Så den är ju någonting. Den är också förbunden med våra liv och med lagen om att allting måste gå från ordning till oordning på ett sätt som känns nästan designat. Utan att säga att det är det nödvändigtvis. Det, på något vis är det ju som att säga att någonting känns designat är ju som att säga att någonting känns som världen. Därför att vi kan ju inte uttrycka oss på sätt som inte springer ifrån den värld vi lever i. Så här, vi är ju sprungna ur det här universumet. Därför är det ju egentligen helt meningslöst att säga att någonting känns uttänkt. Eftersom vi har ju inga andra måttstockar att mäta saker med än de måttstockar vi har fått av det kosmos som vi säger känns uttänkt. Så att själva formuleringen om att någonting känns uttänkt är ju redan uttänkt så att säga då. Så det är omöjligt för oss att avgöra vad uttänkt eller designat egentligen är. Det är ungefär som att säga att blommönster på blommor eller djurens färgmarkeringar, ränder och prickar och sånt, känns som modedesignplagg. När det är ju faktiskt är tvärtom. Det är ju modedesignplagg som känns som djurmarkeringar. Men så det hör jag. Sen hör jag ju, just nu hör jag ju, och det gör väl du också Henrik, jag hör ett flygplan som flyger över äventyrsvargen. Och jag hör faktiskt också två stycken människor som är ute och går med hunden som kommer ifrån skogen och just nu går förbi äventyrsvargen. Jag hör också ditt element knäppa lite Henrik. Det där vet jag att i början av Somna med Henriks bana när du hade köpt äventyrsvargen och ställt ner på tomten så var du ju väldigt, väldigt arg på det där elementet. Det finns ju inspelningar, råmaterial alltså, som du inte har tagit med i podden där du dänger till i elementet för du blir så arg på att det knäpper när värmen höjs eller sänks inuti dess elektroniska skal. Det var felformulerat. Inuti dess metallskal styrt av termostatens och olika metallförmåls agerande där inne. Numera bryr du dig inte så mycket om det där knäppandet. Du har aldrig fått något klagomål från någon somna på att det knäpper ibland i elementet. Däremot så har du fått klagomål på ibland. Det var någon sommar när det var mycket myggor. Och hur mycket du än ansträngde dig så kom det alltid in myggor i äventyrsvargen. Och de här myggorna flög ibland nära micken. Och när de gjorde det, med de effekter som du hade på ljudet då för att ta bort rumseko och sånt, så gjorde det att det lät liksom som en människa som skrek någonting på avstånd. Kanske inte är det ultimata att ha med i en insomningspodd. Kanske att det finns någonting fundamentalt oroväckande över att ligga och slumra och så höra en person skrika med högfrekvent ljus röst långt bort. Lite som ett lodjur liksom. Ett jätteobehagligt ljud. Men jag kan då försäkra dig som lite till äventyr. Jag tror att det här förekommer i två avsnitt totalt alltså. I något tillfälle någonstans. Det är så många timmar så jag vet ju inte var det befinner sig någonstans. Men då kan du som hörde det och sen dess har haft den här lite obehagliga känslan i maggropen lugnt veta om att det var alltså en mygga som flög för nära mikrofonen vid ett tillfälle under två olika av varandra oberoende avsnitt. Förlåt, Terve. Finns det någon anledning till att du heter Terve och Tulloa i efternamn? Finns det någon anledning till att du heter Henrik och Stål i efternamn? Nej. En gång så var ju du Henrik, det här råkar jag ju veta om eftersom jag har läst på lite om dig. En gång så var du i Berlin på en filmfestival. Och då så kom det fram någon, kan det ha varit en dansk man, och frågade vad namnet Stål var för någonting, vad det var för ett släktnamn. Han verkade tro att Stål var ungefär som, inte vet jag, Fredenreich eller Af Ugglas. Alltså att det var något så här gammalt namn med anor. Och då var ju du Henrik lite på pickalurven. Och den här mannen var en pamp. Han kanske inte var pamparnas pamp, men han var en person som du ville göra lite intryck på, minns jag. Och då hittade du på en historia om att det fanns en person som kom till Sverige från Tyskland någon gång på 1500-1600-talet som hette stål och att det är den första i släktlinjen du har hittat. Ungefär som om det var ett så här von Sydow eller någonting. Beskow. Och han verkade ju köpa detta med hull och hår. Sen vaknade du dagen efter och kände väldiga skuldkänslor inför detta. För det var ju liksom inte heller en medveten lögn. Det var inte som att du tänkte, nu ska jag slå i honom att jag är den sista i en lång etta rad av högburna stålpersoner. Det var väl bara det att du inte på studs kunde komma på hur man förklarar det här med soldatnamn på något tillfredsställande vis. Och dessutom är det lite oklart med ditt stål. Därför att din bror, en av dina bröder, säger ju ofta att stål historiskt i din familjs, alltså i vår familjs, inte vår, för jag är ju inte, jag tillhör ju Tulloa-släkten. Men stål i din familj, Henrik, är alltså, ska egentligen stavas S-T-O-L. Att det är ursprungsstavningen. Och att någon fancy pansy person har lagt till H-et, ståhölle, för att det ska bli lite mer märkvärdigt liksom. Just den här personen i din syskonskara lägger väldigt stor kraft vid att det inte ska vara så märkvärdigt liksom. Och hyser någon typ av ganska kraftigt agg mot förställelse överhuvudtaget. Du själv, Henrik, du känner ju att du vill ju gärna heta det du alltid har hetat. Sen spelar det liksom ingen roll om ursprunget till det är förställning eller vad man nu kan kalla det. Och att så långt bak du själv har träffat människor i din egen släkt så har de hetat stål med H i mitten oavsett förställelse eller inte liksom. Så det är ju bara en grej då. Men det finns ju alltså då en dansk filmpamp som fortfarande tror att släkten Stål är en och samma stora förgrenade släkt som då har rört sig genom över kontinenten genom århundradena och att den första Stål som satte sina bopålar i Sverige var en tysk på 1600-talet. Det roliga är att jag, nu går jag över till mig själv, jag orkar inte prata i liksom andra person längre. Tredje person. Andra. Alltså den här historien var delvis baserad på vad jag har blivit lärd om min familjs historia i Europa som sen har visat sig vara felaktig. Eller jag har i alla fall inte hittat någonting som styrker detta. Så länge jag har kunnat minnas så har från min pappas håll så har det berättats för mig en saga om en släkt som hette Friedenreich som var tysk lågadel och som kom hit till Stockholm på 1500-1600-talet och som startade ett apotek som kanske eller kanske inte ligger kvar på Storkyrkobrinken i Gamla stan. Detta berättades för mig som liten med stolthet att vi kom från en adelsfamilj. Det var inte så mycket min pappa som berättade detta utan jag tror att det här är någon typ av skapelsemyt som min farfar har impregnerat i familjen och att det har något fått ta större plats hos mig än hos min pappa, även om det måste ju ha varit min pappa som har berättat det för mig från början eftersom jag knappt träffade farfar under hans liv och inte efter heller. Friedenreicharna var helt enkelt försigkomna typer som kom hit. Sen när jag har börjat släktforska själv så har jag inte hittat en enda Friedenreich i min familj. Så det där är något hittepå. Däremot har jag hittat en massa annan adel som hade kunnat vara lika fint att skryta med på släktmiddagarna. Bland annat släkten Hjälmsäter, av Hjälmsäter. Som ju verkar mycket finare än Friedenreich. Men det är någonting med... Jag har också hittat ett brev som min farfar skickade till, antar jag, till Skatteverket och bett att få byta namn till Hjälmsäter. Och bli nekad då. Min farfars farmor eller mormor dog på fattighus någonstans i Sverige. Och hon var då den sista som hade det här adliga. Jag tror att det kanske inte var Hjälmsäter, det var någon annan sån. Ulfsköld kanske det var. Kan det ha varit någon Ulfsköld? Hon hette så, men hon gifte sig i ofrälse då. Och dog på fattighus, står det i anteckningarna. Och det tror jag, det här är min teori, och här vet inte jag någonting om. Men det tror jag att det var sån skam liksom för hela släkten och familjen. Att deras avkomma sen, de pratar inte om detta. Och att det är min farfar sen som vill liksom återerövra adelsnamnet på något vis. Då går inte det. Det är för där har blodslinjen tunnats ut och förstörts. Och det är så otroligt. Kan du höra ljudet av alla mänskliga hittepå idéer som har påverkat människors hela existenser och självbilder? Kan du höra det ljudet, Terve? Nej, det kan jag faktiskt inte, därför det är ingenting som ger ljud ifrån sig. Jag kan ju höra din farfars pipanden och klaganden när han inte fick heta Bror Erik av Hjälmsäter. Det är någonting med det här att Bror Erik som också låter lite bror just. Låter inte så adligt. Erik av Hjälmsäter kanske han hade kunnat heta då. Och då hade ju det här namnbytet har han ju gjort efter att han försökte göra det namnbytet efter att pappa var vuxen, så att det måste ha kommit sent till honom i livet. Han letade så intensivt, berättar pappa, om att få tillhöra någonting fint. Och här sitter jag i min äventyrsvarg. Och jag heter inte Hjälmsäter eller Ulfsköld eller någonting annat. Och jag har aldrig haft det så här fint i hela mitt liv. Jag förstår bara inte hur idén om ett efternamn kan... Okej, jag kan förstå att det kan generera en känsla av tillhörighet. Om man heter Bernadotte så kanske man kan känna att jag är inte ensam. Det finns en linje av människor vars liv jag kan fördjupa mig. Det finns nedtecknat. Det kan jag ju känna mig dragen till. I och med att det finns människor vars liv är nedtecknade i min släkt. Långt bakåt i tiden. Då kan det ju vara spännande att tänka. Vem var det där och vem var det där? Min bror har ju forskat mer än jag. Han hävdar ju då att vi är släkt med Gustav Vasas stora syrra. Vad hette hon? Birgitta hette hon så. Gunilla. Barbro. Elsbritt. Nej, men jag tror hon hette Birgitta, men jag är osäker nu, för jag har ju inte riktigt lagt någon tanke bakom detta. Då blev jag lite nyfiken, därför att det finns ju ganska många berättelser om de här sönerna Vasa, Eriksson och deras psykiska hälsa. Och då blev jag lite fascinerad och tänkte jag så här, tänk om det ändå finns någonting hos de här. För jag har ju då mått dåligt psykiskt i mitt liv. Liksom många andra i min familj, många av männen har mått dåligt psykiskt. Även innan min liksom, pappa och alltså hans förfäder vittnar om olika typer av psykisk ohälsa. Så då var jag lite nyfiken, då började jag liksom peta och leta det där. Men det är ungefär som att säga att jag ville kolla med liksom Gustav Vasa, för han hade ju tydligen armar och ben. Och då vill jag kolla om det finns någon genetisk predestination för just armar och ben hos honom som jag delar. För jag har ju också det, armar och ben. dels går det ju inte att säga vad som är legender och vad som är faktisk historia med de där kungarna och prinsarna och hertigarna. Dels så är det väl så att alla människor lider väl av psykisk ohälsa till och från i sitt liv. Det är väl snarare en regel än ett undantag. Så det går väl inte riktigt att säga så. Vad man kan säga är att jag har ju aldrig huggit huvudet av någon. Jag har aldrig trott mig vara förföljd av mina fiender och gjort mitt bästa för att utrota dem och sådana saker. Det har jag ju faktiskt inte gjort. Så där skiljer jag ju mig lite från Vasasläkten. Dessutom är väl halva Sverige i antal släkt med Vasa. Så jag vet inte riktigt vad det säger. Då kanske det hade varit mer spännande att lära känna typ min pappas farfars far. För i rakt nedstigande led så är det så långt jag har kommit. Och han heter Lars. Och det är det enda jag vet om honom. Det finns ingenting mer än honom. Mer om honom. Kanske något födelsedatum, jag kommer inte ihåg nu. Han är bara ett namn, inte ens ett efternamn. Så jag vet inte om vad han stavade stål med. Om det ens var stål. Eller om han hette som sin pappa, där han hette sin pappas förnamn. Det är, och likadant på min mammas sida. Min mammas sida har jag kommit, alltså i rakt nedstigande, så har jag kommit, alltså för de här adelsmänniskorna, det är alltså farfars mormors föräldrar. Alltså det blir lite kringelikrokigt då. Så det är roligt att tänka så här, pappas pappa tillbaka i oändligheten. Och likadant då, mammas mamma. Det där, jag tycker det här är jättefascinerande, men jag lägger ju ingenting på minnet, så jag kan inte ge dig någonting konkret nu. Jag ber om ursäkt, Terva. Du är väl den mest ignorerade gästen i Sonda med Henriks historia, tror jag. Det gör inget. Jag tycker det här är jätteintressant. Fortsätt. Jag kan verkligen höra hur pretensionen och skammen bildar den perfekta stormen i dig, Henrik, när du sitter här och pratar om din släkthistoria. Min mormors mormor, Ester, henne träffade jag ju. Jag var ju 6 eller 7 år när hon dog. Så henne minns jag ju också ganska väl. Hon var född i slutet av 1800-talet och var en lång kvinna med stora, ganska kraftiga händer. Och mörk röst. Och djupt dalmål. Hennes mamma har jag sett på bild och vet vem hon hette. Jag har glömt nu. Jag har en bild på henne faktiskt. En riktig sån gumma med huckle liksom på ett gammalt suddigt fotografi. Sitter på en veranda. En gammal bondeveranda. Både pappa i rakt nedstigande led och mamma i rakt nedstigande är bönder då. Och så har den där adeln krånglats in från liksom mittenfåran någonstans. Men utöver de människorna, där är det bara ett stort, tomt, vitt rum av dimma. Jag vet inte vilka som var där, men det var ju människor där. Och de levde ju liv i samma typ av närvaro och rätt som jag gör. Det här kan göra mig tokig av att jag inte vet. De skulle jag vilja höra ljudet av, Terve. Ljudet av allt man inte kan höra. Jag skulle vilja höra ljudet av den här kvinnan i Östafrika som gav upphov till min släktlinje. Och den här mannen i Europa som var alldeles ny på den här världsdelen och som förde in hästar och vagnar i stenåldersvärlden och som jag är släkt med i rakt nedstigande led. Jag har gjort ett DNA-test så jag vet att det som forskningen nu säger i alla fall är att min pappas släktlinje vandrade in i Skandinavien österifrån. I en, jag vet inte om det är den första eller andra den första eller andra invandringsvågen. Och min mamma och hennes släktlinje kom söderifrån, från södra Europa. Och att så länge det egentligen är mätbart i någon typ av, alltså åtminstone ett par tusen år, så har min släkt funnits här i Skandinavien, Nordeuropa. Och det är ju en spännande tanke. Eller säg tusen år då. Nu bara höftar jag, för jag vet faktiskt inte. Det skulle vara kul någon gång att träffa någon som kan det där på riktigt. Och som kan sätta sig med mitt släktträd och verkligen ta reda på vad som är fakta och vad som är fiktion. Det är så lätt att ramla över, tycker jag, en massa sensationalistiska fakta om ens familj som man blir glad av att läsa. Och tänker, gud, det här är någonting jag kan gå vidare. Min mamma säger till exempel att vi är släkt med Dan Andersson på någon slags krokigt håll. Det vet inte jag om det är en släkthistoria som man bara älskar och slår sig lite för bröstet med. Eller om det är sant. Det är så lätt, tycker jag, att man tillskriver det här med släktskap någonting mer än vad det är också. Som jag när jag håller på och letar efter psykisk ohälsa hos en människa som levde på 1500-talet och var kung också och hade helt andra livsbetingelser. Det är som att försöka hitta gemensamma drag mellan mig och en hund som levde i Borås på 70-talet. Inte riktigt, men typ. Kan du höra ljudet av min beskäftiga, självcentrerade röst, Terve? Ja, det kan jag verkligen göra. Och anledningen till att jag vill lyssna på det här är ju att det är i det närmaste outhärdligt att lyssna på. Jag kan bara hoppas att redan har somnat. Därför att jag känner nu ett slags ansvar här att leda in diskussionen på rätt väg igen. Det skulle ju vara en intervju det här, inte en personlig utvikning av hur du ser på ditt potentiella släktskap med Gustav Vasa. Eller inte ens han egentligen då, utan hans stora syrra. Och med Per Brahe och så. Att varje gång ni åker förbi Brahe hus utanför Gränna, eller var det ligger, så brukar du säga till din dotter Henrik att, alltså din dotter heter inte Henrik, men jag sa Henrik, du brukar säga till din dotter att det här är vårt hus. Det här äger vi. Då brukar hon le överseende. Ni har ju passerat den där åren nu när ni lekte tillsammans att det var ert hus. Men nu är det lite mer, kan du sluta tjata om samma sak? För övrigt, Henrik, så tycker väl du just nu att det är fett svårt att vara förälder, tycker du inte det? Förlåt, är det du som intervjuar mig nu, Terve? Ja, jag har ju hört ljuden av dig i föräldrakval de senaste månaderna. Du tycker väl att det är svårt att svara upp mot de mycket intensiva känslor som en 12-13-åring går igenom. Du trodde du var känslostark. Det är en myt om man jämför. Och hur otroligt energikrävande det är att inte tappa huvudet fullständigt. När man ställs inför en sån rikedom i känslospektra. Och hur ont det gör samtidigt som hur stolt man blir. Samtidigt som var imponerad och slagen av det magnifika i känslospektrat som man blir. Så blir man också sorgsen för att man själv är som någon typ av falnad, ostämd, slappskinnad trumma som redan har tömt ut sin klang i jämförelse. Och du slås av skönheten i livet och närvaron av känslorna på ett sätt som du trodde att det var över den tiden. Och på ett sätt blir du ju varse att den är det. För dig. Men inte för henne. För hon har precis börjat. Och då faller alla tankarna ihop i en enda hög. Alla behoven som du har av att hon inte ska behöva gå igenom allt hemskt som du gick igenom i tonåren. Att hon ska slippa ångesten och känslan av utanförskap och känslan av att man är ful och fel och feg. Och istället att hon ska få allt det där som du upplevde att alla de andra hade när du var tonåring. En enda lång lekstund. Med hopp och lek och lust. Experiment och fest. Istället för att sitta hemma och läsa Dan Andersson och gråta över din otillräcklighet och dina brustna kärlekar. Och det ihop med vanmakten i att jag vet inte hur jag ska hantera detta. Och känslan av utanförskap när Nina och dottern funkar in i något som bara rör dem. Och jag får inte vara med för jag är pappan. Pappa fattar inte det där. Är det undertextuella budskapet. Det här fattar inte pappa. Han är en kille. Han fattar inte det här. Och hur mycket jag vill unna henne det samtidigt som jag vill ta ifrån henne det. Jag vill att hon ska vara beroende av mig och min visdom och mitt perspektiv och min styrka och min godhet och min fantasi. Det som gjorde att hennes ögon liksom glittrade när hon var liten. Och så kommer hon till mig ibland och så har hon något moraliskt hon vill bolla. Eller ett tankeexperiment som hon vill ha reda ut i. Och då blir jag så glad så jag kastar mig över henne. Jag blir så glad över att hon vill ha något av mig. Och då märker jag hur liksom, nej men det blir för mycket nu. Jag ville bara manifestera mig lite här. Och att insikten slår en att föräldraskap handlar om att förneka sig själv. Att låta sig själv bli fråntagen det ena efter det andra. Och jag är tilltalad av tanken på det. Därför att det ger mig en möjlighet att återerövra något som är mitt eget högst privata. Jag tycker det är lite spännande. Vad ska jag hitta på nu då när jag inte behövs på det sättet längre? Men samtidigt har ju det... Jag har ju fått en ny kroppsdel och det är ju hon. Och nu är det som att den håller på att skiljas från mig och det är outhärdligt. Kan du höra ljudet av det, Tervetuloa? Ja, det kan jag. Och det är synd om dig, Henrik, för du fattar ingenting. Du är inte ensam om att känna så här och ändå så finns det så mycket litteratur och så många människor vars barn är stora nu som kan säga att allt kommer och går. Och en dag står du där och har en relation med ditt alldeles, alldeles vuxna barn. Och hon lär dig saker och öppnar nya dörrar. Och... Det behöver inte betyda att någonting oåterkalleligt har skett. Allt går i cykler. Och kärlek är större än bara det du pratar om när du berättar en saga och din dotter lyssnar som om hela hennes värld håller på att slukas upp. Men med det sagt, jag förstår din känsla och att du också på ett sätt längtar efter en ny bebis för att ja, det var ju fantastiskt att ha en bebis i sitt liv. Men det är också ganska skönt att inte ha det. Ja, jag skulle vilja be om ursäkt, Terve, för att den här intervjun blev vad den blev. Det är också slut på avsnittet nu, men kan du säga något avslutande om vad du hör just nu? Just nu, Henrik, så hör jag ingenting. För somna har somnat. Det är tyst. Underbart tyst.